Det är första advent idag. Och i det lutherska kyrkoåret så kallar man den här söndagen för Kristi konungaväldes söndag. Kristoxen kuninkoden sunnuntai. Det är det rubriken man har i där. Och jag ska tala lite grann om Guds rike idag. För jag har predikat lite om dig i höst. Guds rike. Var finns Guds rike? Guds rike är där Kristus är kung. Eller hur? Där han är kung, där är Guds rike. Lärjungarna frågade alltid Jesus, när ska Guds rike komma? Och Jesus säger, Guds rike är inte så där att det är där eller där eller där. Guds rike är invärtes i er. Guds rike finns i dig när Kristus är kung. Guds rike är där Kristus har makt. Eller hur? Där Kristus har makt, där är Guds rike. Och jag ber om att varje församling, våra liv, var vi än finns, varje bönegrupp, varje samling vi har, att Kristus skulle vara kung och ha makt där. Vårt uppdrag är att låta hans makt komma till behoven, komma till människorna. I Romarbrevet 14 och 17 så står det så här. Till Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet, i glädje och frid i den helige ande. I Kolosserbrevet 1 och 13 så står det. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, står det. Vi har blivit förda från mörker in i hans älskade sons rike. Vad är Guds rike? Jo, det är alltså inte mat och dryck, säger Paulus. Guds rike är inte kultur eller riter eller påbud. Guds rike är någonting mer än religion och religiösa ceremonier, seder och bruk. Jag tror att det är viktigt att påminna sig också i en tid när kultur förändras. När mycket av det här yttre skalet förändras också i kyrkornas värld, kan det vara viktigt att förstå att Guds rike är inte mat och dryck. Guds rike är inte vissa sånger. Guds rike är inte vissa beteenden. Guds rike är inte bara skalet. Guds rike är rättfärdighet. Det är glädje och det är frid i den helige ande. Och det är så väldigt skönt, åtminstone för mig personligen, att kristendom inte är en kallelse till oss att bli religionsutövare. Vi utövar inte en religion. Vi har kommit in i ett rike som icke skall vackla, står det. Ett rike som alltid består. I tider av stora förändringar, när det händer saker på det personliga planet, i kyrkornas värld och också i vårt samhälle, så är det oerhört viktigt för oss att ha blicken och visionen klar och se att Guds rike, det är inte allt det där som går upp och ner. Guds rike vacklar, skakas inte, det rubbas inte. Vi står på stadig grund. Eller hur? Vi är på stadig grund. grund. Guds rike är där Jesus Kristus är kung. Guds rike, det är syndernas förlåtelse. Guds rike är i oss. Och vi formas av Guds nåd och kraft. I andra Korinthierbrevet 5:17 står det att vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Jag tycker att det är så underbart att bli påmind om det, att vi är någonting. Vi håller på att bli någonting vi redan är. Hänger ni med mig? Vi håller på att bli någonting av det vi redan är i Kristus. Det gamla är förgånget. Någonting nytt är på väg in i våra liv. Genom Guds nåd tar Guds rike gestalt i oss alla. Guds rike är alltså rättfärdighet. Låt mig stanna för det, så tar vi glädje och frid en annan gång. Rättfärdighet. Efesierbrevet 6:14 säger så här: klä er i rättfärdighetens pansar. Kommer ni ihåg det ordet? Det här med vapenutrustningen. Klä er med rättfärdighetens pansar. Och jag tror att vissheten om vår rättfärdighet i Kristus är en skyddsdräkt i en mycket ond och fientlig värld. Många av oss, och mycket en del av vår andliga kultur, beskriver oss som syndare. Oavsett vad Jesus har fullbordat på Golgata och vad vi har mottagit genom tron. Och jag vill faktiskt liksom idag påminna oss om att rättfärdighetens pansar är en pansar, är en verklig pansar. Jag vill påminna er om att det Jesus Kristus har gjort, det är färdigt, eller hur? Det är slutgiltigt och det räcker till. Jag menar att det är en obiblisk jantelag att säga till människor att det, du är ingenting och du har ingenting och det blir ingenting och du förmår ingenting. Det är en obiblisk jantelag som har klätt av församlingen så mycket av den frimodighet och den kraft vi behöver. Rättfärdighetens pansar, det är en påminnelse för oss om att det Kristus har gjort för oss, det är klart. Det är färdigt. Och församlingens förkunnelse blir vilseledande om inte läran om rättfärdiggörelsen av nåd alena genom tron är klar och får stå i centrum. Liksom rättfärdiggörelsen, den är liksom navet i hjulet. Och allting liksom går in mot det centrum som rättfärdiggörelsen utgör. Och jag tror att det är viktigt för oss att liksom kunna luta oss. Kunna med hela vår tyngd vila i det vad Kristus har gjort för oss. För det är utgångspunkten för allting annat. Om inte rättfärdiggörelsen finns där, så blir allting annat lösryckta bitar. Och jag har själv växt upp i en tradition där ibland till exempel helgelseförkunnelsen har begått fel och blivit konstig när inte rättfärdiggörelsen finns i centrum. Frågor om Jesu återkomst blir också på något sätt konstig om inte rättfärdiggörelsen knyter samman det hela. Vi kan inte gå in på den de bitarna. Men jag menar att syndakataloger som har funnits i kyrkorna ibland i vår närhet har skapat en massa förvirring. Därför att det försvagar vår tacksamhet och vår glädje och vår frid i rättfärdiggörelsen. Ibland har vi liksom tänkt att genom att vi ska bidra till vår frälsning så ska den bli ännu bättre. Men ursäkta mig. Vi kan inte bidra till vår rättfärdiggörelse. Eller hur? Om jag förstår den här boken rätt, så kan jag inte bidra till någonting i min frälsning. För varför skulle Jesus ha behövt komma? Varför skulle han ha dött på ett kors om det han gjorde inte räckte till? Sen är det ju en annan sak att när vi talar om helgelse, personlighetens upprättelse, så är det en frukt av rättfärdiggörelsen i våra liv, eller hur? Det är klart att Gud formar våra liv, men det är inte en del av vår rättfärdiggörelse. Okej? Så låt oss säga nej till den obibliska jantelagen. Vad är det som gäller? Min rättfärdighet eller Jesu? För min del är valet tydligt. Jag måste lita helt på Jesus Kristus. Oj, det där är lite enkelt. Men vet ni vad? Det är svårare, lättare sagt än gjort. Eller hur? Där rättfärdighetens pansar finns, där det finns i centrum, det vad Kristus har gjort för oss, där finns det också en doft av Kristus som är god. Där egen rättfärdighet kommer in, så börjar det att lukta kött. Där börjar det att lukta egna gärningar, och det skapar inte attraktion för den kristna tron. Ibland när jag läser böcker, jag läser artiklar, kyrkpressen har haft ganska ofta, om gamla och människor som har varit med i frikyrkan, så säger de ofta att det var väldigt trångt, det var väldigt stängt, det var väldigt kravfullt. Och varje gång det gör så ont i mig, för det är inte min upplevelse. Men jag predikar idag om rättfärdighet och som jag tror. För jag tror att finns det kvar någonting av det, så ska vi göra slut på det. Därför att där Kristi rättfärdiggörelse finns, där finns det glädje och frihet och frid. Eller hur? Nåden är fri. Nåden är fri. Och jag tror att framtidens kyrka i Finland, framtidens kyrka i postkristna Finland, det är att nåden är fri. Alltså, vi ska inte vara arga på syndare. Vet ni varför syndare syndar? De syndar därför att de är syndare. Eller hur? Men när man blir rättfärdig, när man får tag emot Guds nåd, då slutar man att synda. För den som är rättfärdig, han syndar inte. Okej? Okay. Och ibland så skulle vi önska att de som lever långt från Gud och från rättfärdiggörelse skulle uppföra sig bättre och leva ett moraliskt och ett gott liv som stämmer överens med vår Bibel. Därför blir kristna så arga. Men vet ni varför det blir som det blir? Det är därför att man inte tror som vi. Man har inte den grunden i sitt liv. Håller ni med mig om det? Eller vill någon ingen vågar protestera heller? När vi predikar nu. Gratia gratis est heter det på latin. Det låter så fint. Gratia gratis est. Det är så bra. Hörrni, varför talar vi om rättfärdiggörelse? Jo, därför att Kristus tog vår synd på sig. Okej? Okay? Och han var delaktig av vår synd. Och genom honom, tron på honom, så blir vi också delaktiga av hans rättfärdiggörelse. Det var därför Luther talade om det saliga bytet. Det goda bytet. Teologerna talar om dubbel imputation. Det är så här ett fint ord. Imputation, lägg det på minne. Nej, ni behöver inte det. Men det betyder att man är delaktig i båda riktningarna. Så dina och mina synder var med på Golgata. Det är liksom biblisk teologi. Allt var med på Golgata. Och vi var, det Kristus vann där, det var också med på Golgata. Och vi byter det ena, vår synd, mot hans rättfärdighet. Halleluja. Och det är ju det som är lovsångens, hela den kristna tacksägelsens grund. Eller hur? Alltså vi sjunger inte lovsånger för att det höjer stämningen i gudstjänsten. Det gör det också. Det gör det också. Men den teologiska grunden för lovsången i kyrkan, det är detta saliga byte. Att Kristus tog vår synd på Golgata. Och vi fick tag i hans rättfärdiggörelse. Och att det är fullkomligt. Det är redo. Det är bra. Och vi får tro på Jesus Kristus. Vi har inte så mycket i Finland, men i Afrika där jag är ganska ofta. Där har alla sådana, alla har mobiltelefonen. Men man har inte sådana fasta abonnemang som vi har, att man betalar varje månad. Utan varje gång det piper till i telefonen måste man köpa en sån här prepaid, en betald på förskott. En litet nummer som man... Den är väldigt lång kan jag säga i Tanzania. Men man slår in en nummer. Och då kan man ringa en viss tid. Tänk på det här med rättfärdiggörelsen. Det är en prepaid anslutning, eller hur? Det är någon som har betalat. Det är därför den kontakten till Gud är upprättad och hel. Låt mig till sist få säga någonting om vad rättfärdiggörelsen gör för oss. Guds rike. Varför kom Jesus till världen? Idag Hosianna, Davids son, Gud, Kristus kom till världen. Det var för att etablera Guds rike på jorden. Eller hur? Guds rike. Och Guds rike, vad är det? Det är inte ett politiskt rike. Det finns i historien flera sådana experiment. Var det Zwingli som försökte ha i Zürich ett sådant här teokrati? Och det var några andra optimister som också har försökt starta teokrati. I den här staden är det Gud som bestämmer. Och det har ofta gått väldigt dåligt. Det är knappast Gud som är problemet. Jag tror att det är de andra. Men därför att Jesus hade inte den visionen att grunda ett politiskt rike. Han ville att du och jag skulle utropa honom till kung i våra liv. Att vi skulle ta emot hans rike som är rättfärdighet, frid och glädje. Vad gör då rättfärdiggörelsen i våra liv? Jo, den befriar oss till en ny identitet. Till en ny identitet. Jag är inte längre syndare. Jag är rättfärdig. Men du säger, gör vi aldrig fel? Jo, varje dag. Åtminstone jag. Vi missar, men min identitet är inte det. Jag är rättfärdig. Och genom Kristi nåd så tror jag att han får någonting till stånd i mitt liv. Som gör att jag blir mer och mer lik Kristus i mitt liv. Jag har fått en ny identitet. Jag gör fel, men jag är inte kvar i synden. Jag vill bort därifrån. När en rättfärdig faller, så faller han på knä, har någon sagt. Det är klart, vi faller, men vi faller på knä, för vi har en väg till förlåtelse och till rening. Rättfärdiggörelse befriar oss till en ny identitet. Rättfärdiggörelsen befriar oss från den gamla människan, den gamla synda identiteten. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig, säger Paulus. Jag har lämnat någonting bakom mig och jag lever ett nytt liv i Kristus Jesus. Rättfärdiggörelsen befriar oss också från skam och skuld. Skam och skuld. Vi vet idag att skam och skuld spelar en stor roll i många människors liv och i deras välbefinnande. Där finns en enorm källa till helande och upprättelse på flera känsliga nivåer i våra liv. Och jag tror att det är någonting Gud gör hela tiden i våra liv. Jag lyssnar idag i Karis till en ung man som heter Jari Liukkonen. Han har skrivit en bok som heter Katupappi. Visst, Ekuni, ja. Hans vittnesbörd var en så vackert, grymt och vackert. Han är uppväxt i Boxbacka här i Helsingfors. Han har bott i Vuosaari i Nordsjö under många år. Han kom som tonåring in i droger. Han levde ensam som 19-åring i en lägenhet i Nordsjö tillsammans med ett helt gäng. Och han knarkade och drack. Hans 19-åriga kompis dog plötsligt en dag i lägenheten. Och hans föräldrar kommer och hämtar hans kropp från lägenheten. Och jag stod där, säger han, som ett fån. Och jag visste egentligen inte vad det som händer. Och ändå är det någonting som börjar liksom ske i den här 19-åringen, 20-åringen. Småningom, han läste böcker om asiatisk religion och han var väldigt intresserad av andliga saker. Ända tills han berättar om att han i sin bokhylla hade en våg, en sån här gammal våg. Och den vågen stod på två böcker av någon anledning. Det var Bhagavad Gita, alltså den där hindubok. Bibeln. Och så var det en gammal bibel. Och en dag, alltså efter det att hans 19-åriga kamrat hade dött av drogerna i hans lägenhet, så kastar han sig på golvet och då ropar han ut, rakt ut i tomma intet. Här talar vi om det nya Finland. Ut i det tomma rummet han säger, är det någon som hör? Är det någon som hör? Visa vem som har rätt. Visa vem som har rätt. För han börjar inse att hans liv höll på att rinna ut. Och jag var väldigt gripen att höra hans berättelse. Jag minns inte alla detaljer. Men det börjar en process där en ung man i Nordsjö börjar hitta en Gud som kan förvandla ett människoliv. Och hans upplevelse, denna faderlösa son, denna faderlösa pojke, när han berättar om att han fick lära känna Gud som en far som stod på hans sida, så finns det väldigt många bottnar i den berättelsen av helande och upprättelse och vad rättfärdiggörelse kan betyda. Idag stod han där och predikade tillsammans med sin unga fru och utstrålar den här värmen. Och det var ingen djup predikan han hade idag. Men poängen i det var att Gud lärde honom en sak. Och det var att Gud hade älskat honom före han förstod att älska Gud. När han sprang bort från Gud så älskar redan Gud honom. Och han sa att när jag kom in i kyrkan, så jag hade ju aldrig sett några kyrkor. Så jag hade aldrig sett några kristna. Jag hade släktingar som var kristna, men de verkar närmast ganska tråkiga, sa han. Vi är ju inte såna här, men han upplevde det så. Och han kommer till Gud och han måste liksom söka sin väg. Och när han kommer till kyrkan, då hörde han predikningar om att vi har förlorat den första kärleken. Jag har hållit sådana predikningar också. Så jag fick med en riktigt bra utbildning idag. Då sa de i kyrkan, och folk kröp ihop och kände sig väldigt dåliga. Så de alla hade misslyckats och behöver förbön. Och plötsligt går jag hem, säger den här nyfrälsta narkomanen. Och så står det att detta är mitt... Hur står det? Detta... I alla fall står det i första Johannes 4. Då står det så här att det är Gud som har älskat oss först. Nu kommer jag till honom. Gud har älskat oss först. Och då förstod jag vad den första kärleken är. Den första kärleken i våra liv. Det är att Gud har älskat oss. Den dag vi tappar fokus på den första kärleken, att Gud har älskat oss, om inte vi ser det, då svalnar vårt hjärta. Jag tyckte det var en fin upptäckt som Jari gav mig idag. Och jag tror han har rätt. För han kände, det enda jag har att klara av i mitt svaga, bräckliga liv, det är att se på honom som har älskat mig först. Vår första kärlek, det är till honom som har gett sitt liv för oss. Han som har rättfärdiggjort oss. Det ger oss den här pansaren som ska hålla oss tryggt när de onda pilarna flyger emot oss. Och det är det jag ville påminna oss alla här idag om, en Gud som kan förvandla liv och som kan förvandla människor idag. Jag avslutar med det här försoningspaketet och sammanfattar det. Vad ingår i paketet försoning och rättfärdiggörelse? Jo, i rättfärdiggörelsen finns någonting vi kallar gottgörelse. Gottgörelse. Jag älskar det här ordet. Ibland har jag fått sådana räkningar. Och det är de bästa räkningar jag vet. Att jag har betalt för mycket på elräkningen till Keravan Energia. Och sen sista räkningen så kom det en gottgörelse. Det är redan betalt. Det är rättfärdiggörelse, eller hur? Det är gottgjort. Det är färdigt. Och det är oerhört viktigt att vi förstår när vi ser på våra liv, när vi ser på våra brister, när vi ser på allt vi inte har lyckats med. Och jag ska säga att djävulen är inte snäll med oss. Han kommer många gånger med både skuld och skam, och han kommer ofta med olika saker och säger att det är du, det är du, det är du. Men det är gott att då få vara rättfärdiggjord och knäppa rättfärdighetens pansar omkring sig och veta det är gott gjort. Kommer du ihåg det ordet? Det andra är att det är renat. Rening. You are washed from your sin. Du är renad från din synd. Det är totalt och det är klart. Det finns någonting som vi måste vara måna om att bevara i våra liv. Det är denna teologi på rättfärdiggörelsens 100-procentiga effekt. Jag har mött så många gamla människor också under mitt liv som pastor. Jag har mött att säga, Kenneth, kan du komma? Jag måste få prata med dig. Och så sätter man sig ner och säger, men vet du Kenneth, det är så fruktansvärt smärtsamt, för jag minns det här. Det här kommer till mig och djävulen ansätter mig på det här sättet. Jag misslyckades så med det och det och det. Det handlar kanske om barnen, det handlar kanske om några andra saker som hände. Kanske för 20, 30, 40 år sedan. Och jag säger, nog är den onde väldigt elak. Och nog är det underbart att få vara predikant. Och säga, det är nämligen så att rättfärdiggörelsen har gjort att det som är renat och helat och förlåtet, det är det hela vägen. Ja, det är det. Men jag ska säga, vi råkar alla ut för attackerna, pilarna som vill skjuta ner oss, ta ifrån oss vår glädje och vår frid. Men Guds rike är rättfärdighet, glädje och frid. Rättfärdiggörelse handlar om pånyttfödelse. Jag hoppas verkligen att vi har förstått vad pånyttfödelse är. Att vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Det handlar om nya identiteter. Jag vet, vi har en psykolog här och tala om identitetsproblematiken. Så skulle de kunna tala länge om vilken smärta det skapar i människors liv, eller hur? Det är så. Det är ett människans stora problem. Vem är jag här i världen? Vem är jag i relation till det? Var finns jag i hela systemet? Är jag bra? Är jag dåligt? Är jag förkastad? Är jag älskad? Människan frågar hela tiden, var finns jag? Bibeln säger, vad gäller rättfärdiggörelsen, så har vi frid med Gud. Vi har varit älskade av Gud ända från början. Och vi är älskade av honom och accepterade av honom hela resan. Vi är födda på nytt. Vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Det fjärde vi gör är att rättfärdiggörelsen sätter oss i famnen på Gud. Vi har ett ord i Romarbrevet 8 där vi använder ordet adoption. Och det är inte ett helt bra ord på engelska, men adopteras. Och det grekiska ordet är taget ifrån det sammanhang där man ger ett barn man har adopterat. Och då fanns det en ceremoni där man tog det barnet som adopterades och man satte det barnet i faderns famn. Det var liksom själva ceremonin. Från och med nu är du ett barn i familjen. Med alla rättigheter, med namn och med alla tillgångar. Eller hur? Det var adoption. Och det är det som sker i rättfärdiggörelse. Vi blir Guds barn. Vi föds till att bli Guds barn. Och det viktigaste som hände under mina år i Nickby, här i Sibbo, det var inte att det här huset blev byggt och att vi köpte det här. Det var härligt, det var stort, det var dyrt, det var roligt. Det var stora uppoffringar, tack, tack, tack. Det var en fantastisk tid. Men det viktiga för mig, det var min resa till Toronto 94. Och jag upplevde att någonting bröt igenom i mitt tanke, i mitt hjärta, i mitt sinne. Den här känslan att jag är inte bara en tjänare åt Gud. Jag jobbar inte bara i Guds företag. Jag är inte bara en församlingsarbetare. Utan genom Kristus Jesus så är jag ett Guds barn. Och jag vet, Barbro, att det betydde enormt mycket för min inre spänning. Det var någonting som slappnade av. Och Seppo, vi minns ju de där härliga mötena i gamla Betania. Och det var någonting som släppte. Jag kommer ihåg den första söndagen efter det här mötet med Gud. Så gick jag i gamla Betania. Jag gick ner från predikstolen. Och jag sa så här åt er som var med. Jag är nu Guds barn. Och vad det betydde för mig att säga det kanske inte ni ens förstod. Det är bara ett bibelord. Men just då kände jag att i Kristus så är jag inte bara en tjänare. Jag är inte bara viktig för honom. Jag är inte bara viktig i hans arbete. Jag är älskad för min egen skull. Bara därför att jag är hans barn. Och jag fick sitta och känna mig trygg i hans famn. Jag vill säga, genom rättfärdiggörelse så är vi Guds barn. Vi är fullständigt accepterade, fullständigt godkända. Godkända. Gud ser på oss och han säger så här. Och någonting av det där som hände hos mig, för att det fanns ändå en rädsla för Gud. Jag kommer ihåg när jag var tonåring så tyckte jag illa om missionsmöten. Väldigt illa om missionsmöten. Vet ni varför? Jag kände alltid att Gud kallar mig. Och jag tänkte att om jag ger mitt liv åt Gud till 100%, då kommer Gud att skicka mig till något kallt och vått ställe. Vi hade haft en missionär till Grönland. Och det var i min värld så var det liksom att om jag säger ja till Gud så kommer han att ta mig i kragen. Så kommer han att föra mig till Grönland. Vi skrattar alla, men det var en fix idé. Därför att jag hade inte lärt känna Gud. Eller hur? Jag hade inte lärt känna Gud. För Gud är god. Och han får oss att bli lyckliga i att få tjäna honom. Ja, det här var mina tankar idag om rättfärdiggörelse. Första advent. Kristus som kung. Hosianna, Davids son. Där Kristus är kung, där är Guds rike. Guds rike kan inte manifesteras genom yttre ramar. Jag tror det som sker i Finland idag kommer att hjälpa kyrkorna och kanske vår stora kyrka att hitta sig själv. Att vara mindre ett statligt skattefinansierat bolag och kanske bli mera Guds rike och Guds församling som har ett budskap. Ett uppdrag. Och jag tror att vi i frikyrkorna, vi ska vara frimodiga. Vi har någonting viktigt att berätta åt våra vänner i de andra kyrkorna. För det sker någonting just nu när fältet omstruktureras. Men det behöver inte vara the end of the story. Det är inte slutet på berättelsen. Men det kan vara början till en ny väckelse. Och ett ny tid över vårt land. Gud hjälper oss verkligen att stå i det här. Men låt oss stå på en Bibelns grund. Så vi står med det rätta budskapet. Det som ger befrielse och frihet till människorna. Och att vi själv lever i det. Inte i våra trånga sekteristiska ramar. Utan kunna vara fria att ge världen ett budskap som ger liv. Nu har tiden gått. Tack ska ni ha för att ni ville lyssna. Och jag tror att vi säkert ska avsluta och vi ska be.